Ja, i en av den här söndagens texter så samtalar Jesus med kvinnan från kvinnan vid Sykars brunn. Staden Sykar, som idag heter Nablus och ligger på Västbanken. Och han säger till henne så här: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och så läser vi från den 36:e psalmen. Där står det: hur dyrbar är inte din nåd, o Gud. Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. Det blir mättade av rika gåvor i ditt hus, och av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Ja, så möter oss Guds ord med det här med livets källa. Jag skulle vilja säga några tankar utifrån det här. Att livets källa, det är Jesus Kristus. I första Korinthierbrevet 10 så tar Paulus upp förebilden för detta från det gamla testamentet. Och det har alltså med israeliternas vandring genom öknen att göra. Deras vandring från Egypten till det förlovade landet. Och där står det att alla drack detsamma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Jesus Kristus var alltså närvarande också i gamla testamentet. Det är inte så ofta vi tänker på det, och många kristna säger: vad ska man med gamla testamentet till? Tacka vet jag det nya testamentet. Men det är ju så att hade vi inte haft det gamla testamentet, så hade vi säkert inte haft det nya heller. Därför att det var ju liksom, om man tar bilden utav frukten och det som är innan frukten, nämligen karten, så kan man ta den bilden att gamla testamentet är själva karten och nya testamentet är den fullmogna frukten. Så de har med varandra att göra. Och det finns en bok som heter, väldigt intressant, som heter Kristus i gamla testamentet. Han var närvarande också där. Och det är inte så konstigt, för om vi läser så här i Kolosserbrevet, första kapitel, så säger Paulus: han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Det står det om Jesus Kristus. Och då är det ju inte så märkligt att han också var, om han fanns före allting som har blivit till, så är det ju inte så märkligt att han fanns också i gamla testamentet och följde israeliterna, fast de visste naturligtvis inte om det, att det var han. Vad betyder detta för oss idag? Jo, det betyder att du och jag, vi är skapade genom Jesus Kristus, och vårt liv hålls just nu samman i honom. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Han är vårt livs mening och mål. Och han ger ditt och mitt liv dess fulla mening. Och han är också målet för vår livsvandring. Mitt i din livsvandring, som kan ibland vara så grå, så fylld av bekymmer, så omsluter han dig med sin närvaro och ger ditt liv närhet, mening och perspektiv. Och det kommer till mig nu ett vittnesbörd jag hörde ifrån en alfagrupp som vi har. Ja, det är egentligen fjärde året, så vi kallar den för deltagrupp faktiskt. Så den har hållit på ett tag. Det var en kvinna som upplevde det väldigt jobbigt. Och så var hon tillsammans med en annan kvinna och så bad de. Och plötsligt när hon bad så blev hon alldeles tyst. Hon kunde inte säga någonting. Hon fick se ett sken på väggen framför sig, ett blått sken, och så hör hon en röst som säger: jag är med dig varje sekund i ditt liv. Och då hon såg det skrivet på väggen framför sig där. Och hon frågar sin granne då som finns: ser du vad det står skrivet på väggen? Nej, hon såg ingenting. Men henne som det var riktat till upplevde alltså Guds tilltal. Att han är närvarande varje sekund i vårt liv. Det känner vi inte alltid så. Och vi har svårt att hålla fast vid det. Och ändå så säger skriften att det är på det sättet. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Vi är skapade av Gud, för Gud och till Gud. Den Gud som uppenbarat sig i Jesus. Vi har utgått ifrån honom. Han är vårt livs mening och livsmål. Och vi är egentligen, skulle vi kunna säga, på väg tillbaka till honom. Om vi låter oss gripas av hans hand, av hans kärlek, av hans nåd. Pengar, makt och droger kan aldrig ge oss denna innersta tillfredsställelse. Eftersom vi är skapade just för denna gemenskap med Gud. Och bara den gemenskapen kan tillfredsställa oss längst där inne. Kan övervinna vår ensamhet och vår otrygghet. Allenast i Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning, sjunger kung David i den 63:e psalmen. Och kyrkofadern Augustinus, han sa ju de kända orden: du har skapat oss till dig, och våra hjärtan är oroliga i oss till dess vi finner vila i dig. Så klagar profeten Jeremia över något i sin tid bland Israels folk som också skulle kunna sägas idag. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Ja, visst kan det skrivas över många människoliv idag. Men istället så manar oss profeten Jesaja: upp alla ni som är törstiga. Vi hörde lite grann läsas om Jesaja tidigare. Kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Jag kom hit och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Ja, det har tydligen att göra mycket med också att höra vad Gud säger till en människa. Och det som kallas Israels trosbekännelse, det börjar med ordet Shema Israel. Hör Israel, Herren din Gud är en. Hörandet verkar vara väldigt viktigt i skriften. Att höra vad Gud säger. Att komma till Jesus, det är att komma till Gud. Att lära känna Jesus, det är att lära känna Gud. Och att leva i gemenskap med Jesus, det är att leva i gemenskap med Gud. Och så står det i Johannesevangeliet: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Jesus, livets källa. Vi kan också säga Jesus, enhetens källa. Under nästa vecka så är det ju faktiskt så att på många platser så kommer församlingar tillsammans i bön under det som kallas för den ekumeniska böneveckan. Och den veckan fokuserar ju faktiskt på det, den verklighet, att ur Guds synpunkt så finns det egentligen bara en församling, även om vi har många församlingar ur historisk synpunkt som har vuxit fram av olika anledningar. Men det finns egentligen bara en församling ur Guds synpunkt sett. Och det finns en enhet som är oss given. Andens enhet med alla kristna på vår jord. Enheten är ingenting som vi skapar. Så säger att nu ska vi alla vara sams, eller nu ska vi tycka om varandra, säger vi ibland. Och så gör vi vårt bästa. Ibland kanske det lyckas någorlunda, men ibland inte riktigt så där. Jättebra, därför att vi kan aldrig bestämma oss för det måste till någonting mer. Därför att all kärlek kommer från honom som är kärleken. Och den som tillhör Jesus Kristus tillhör också alla andra som tillhör honom. Och ju mer vi fokuserar olikheter, ju mer skiljs vi från varandra. Ju mer vi fokuserar på honom som är enhetens källa, så kommer vi varandra nära. Sträva efter, säger Paulus, att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Jesus, enhetens källa. Och så kommer vi till den tredje, Jesus, hoppets källa. Någon har sagt så här att hoppet, det är tro som sträcker sig in i framtiden. Och hos profeten Jeremia så lovar Gud: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och det är lätt att ta in all den oro som finns. Och alltid kommer vi att vara barn av den tid vi lever i. Det kommer vi aldrig ifrån. Och Wilfrid Stinnesen, karmelitemunken nerifrån Tågarp i Skåne, han skriver så här: om vi frågar människor vilket deras djupaste och mest kontinuerliga känsla är, tror jag att många skulle svara: jag är rädd. Jag känner mig fylld av oro och ängslan. Ångesten, säger han, plågar en stor del av mänskligheten. Och för den enskilde så visar det sig nervositet, kroppsliga spänningar och sömnlöshet. Det kan vi lida lite var till mans utav. Och vare sig vi vill eller ej, så är vi alla barn av vår tid. Och ingen av oss kan nog helt undkomma, säger han, den världsepidemi som ångesten är. Ändå så lär oss Bibeln att den som är plågad, som är trött och stressad och ängslig, kan finna ro hos Gud. Allenast hos Gud finner min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Och så säger Jesus: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Och när David Wilkerson, är kanske en del, åtminstone ni lite äldre, har hört talas om honom, på 70-talet skrev en bok som hette Synen, som han knappt vågade framföra. Och han greps av fruktan för allt som skulle inträffa och har inträffat, får man väl också säga. Så fick han en mening till sig som förändrade allt för honom. Och det var nämligen detta: Gud har allt under kontroll. Gud har allt under kontroll. Och då kan vi ju undra, kan det verkligen vara sant så som världen ser ut? Men vi får väl också säga, är Gud den han säger sig vara så, och är skapelsens källa, så har han allt under kontroll även om vi inte kan se det. Och han för världen, skapelsen, mänskligheten fram till den punkt som han har bestämt, då hans rike ska komma. Vi har fått något som är en motvikt emot all ängslan och oro, det levande hoppet. Och Viktor Frankl, som var en psykiater ifrån Wien, han satt en stor del av sitt liv under förintelselägret i Auschwitz. Han säger om hoppet att det var så märkligt, sa han, därför att en del människor, en del fångar dog utan vidare, men en del kunde leva vidare. Och han undersökte lite grann av det här och har kommit fram till att de som levde vidare och orkade med alla fasor och vedermödor, det var de som hade någon form av hopp. Det kanske bara räckte med att lyssna till en liten fågel som sjöng där i närheten. Hoppet är viktigt för oss, det levande hoppet. Och vi får se framåt med hopp mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Mot den jordens guldålder och den tid som profeten Jesaja beskriver i sitt 11:e kapitel. Då ska vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga tillsammans med killingar. Och kalvar och unga lejon och gödboskap ska samsas ihop och en liten gosse ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm liksom oxar. Ett dibarn ska leka invid en huggorms hål och ett avant barn sträcka ut sin hand efter giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vattnet. Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, det vill säga Jesus Kristus, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och till sist Uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törsta ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Amen. Herre, vi tackar dig. Vi prisar ditt namn. Och vi upphöjer dig, du vår frälsare och vår konung. Vi tackar dig för att du är med oss i denna tid, att du för varje sekund finns med i våra liv, hur den kan skifta för våra ögon. Men tack också för det som väntar, den tillvaro då du ska visa dig i din härlighet, då du kommer för att regera. Och då ditt namn ska vara stort. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig och vi tillber dig i Jesu namn. Amen.